Jag läser från Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 19-23. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sände jag er." Sen andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Det har blivit kväll när vi kommer in i berättelsen. Tidigare på morgonen gjorde Maria från Magdala en omskakande upptäckt då hon fann att Jesus grav var tom. Två av lärjungarna sprang dit för att undersöka saken, och mycket riktigt, endast Jesus bindlar och huvudduk låg kvar i graven. De går förundrade därifrån. En stund senare kommer Maria springande till dem en andra gång. Nu påstår hon att hon har träffat Jesus. Lärjungarna vet inte vad de ska tro. De är fortfarande rädda och gömmer sig bakom reglade dörrar. Flera av dem kom antagligen till staden med hopp om en revolution. Folket i Jerusalem hade ju tagit emot Jesus som en kung. En ny kung som skulle befria deras land från alla orättvisor och förtryck och köra ut de där romarna en gång för alla. Så blev det inte. Jesus gjorde inte ens motstånd när han blev förrådd, gripen, hånad, misshandlad och till sist avrättad. I 3 års tid hade lärjungarna vandrat med Jesus och hört honom prata om riket som skulle komma. Nu är han död. Eller är han det? Den där Maria påstår ju att hon har träffat honom. Tänk om hon talar sanning. Medan lärjungarna diskuterar inser de plötsligt att någon står mitt ibland dem. Alla tystnar. "Frid åt er alla." Rösten tillhör Jesus. Han visar sina händer och sin sida för dem. Lärjungarna ser hålen från spikarna och såret från soldatens lans, och deras rädsla är plötsligt bortglömd. "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sände jag er." Sen andas Jesus på dem. Vad är det han gör? Varför andas han på oss? Och vad tänker han sända oss att göra? "Ta emot helig ande", fortsätter Jesus. "Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Det är så här Johannes beskriver lärjungarnas första möte med den uppståndne Jesus. Guds plan är inte som våra planer. Om nu Gud tänker rädda världen och upprätta sitt rike på jorden, så som i himlen, som det heter i Fader vårbönen, varför sätter han då inte världens förtryckare på plats? Varför visar han sig för en kvinna som ingen tror på och några rädda lärjungar som svikit och övergett honom? Varför dyker han inte upp hos översteprästerna i templet eller hos ståthållaren Pilatus, hans anklagare som dömde honom till döden? "Ha! Nu är ni inte så kaxiga längre. Titta, jag har återuppstått. Jag sa ju att jag är Guds son. Och nu har jag kommit för att ställa allt till rätta och upprätta Guds rike över hela jorden. Med mig som kung kommer äntligen att råda fred på jorden. Men det är varken vad Jesus gör eller säger. Han verkar inte ens intresserad av maktens korridorer. Istället söker han upp sina vänner. Det är de han vill vara nära. Så nära att de kan känna hans andedräkt. Så vad är det egentligen Jesus gör när han andas på sina lärjungar? Ordet för ande i Bibeln har flera betydelser. Utöver ande kan det syfta på vind som blåser, andedräkter, att andas. Vi tänker nog på det här som skilda saker eftersom det är olika ord på svenska. Men ord kan utveckla fler eller färre betydelser med tidens gång. Ande och anda på svenska var till exempel från början samma ord. Men jag gissar att de flesta av oss tänker att tidsandan inte är någon ande. Och att ha god laganda inte har någonting med andlighet att göra. Eller vad säger ni? Märker ni hur våra ord styr hur vi tänker? På engelska använder de fortfarande samma ord för det här. Spirit of the times eller team spirit. Så är det också i Bibeln. Så när Jesus andas på sina lärjungar så kan vi nog inte fundera på om han har ätit vitlök eller inte. Johannes förlitar sig här på läsarens föreställningsförmåga. Minns ni hur Gud skapade himmel och jord? Det står att Guds ande svävade över vattnet. I andra översättningar talas det om en Guds vind. Och när människan skapas formar Gud henne av jord från marken och så blåser han in liv genom hennes näsborrar. När Gud liksom andas och fyller skapelsen med sin ande så tror jag att det är Bibelns sätt att beskriva hur Gud ger liv åt både värld och människa. Låt oss därför läsa vad Jesus gör och säger en gång till. Och försök ha de här bilderna om hur Gud skapar nytt liv genom sin ande i bakhuvudet. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andas han på dem och säger, ta emot helig ande. Precis som i skapelseberättelsen skapar Gud här något nytt. Kanske ett nytt sätt att vara människa på. Genom sitt ord. Ordet är Jesus själv. Och genom sin ande. Som gör det här nya livet möjligt. Jesus sänder alltså lärjungarna, den blivande kyrkan, ut i världen för att förkroppsliga honom med hjälp av anden. Och det här gäller även oss. Johanneskyrkan är en del av Kristi kropp. Och vi är beroende av anden för att kunna vara en levande församling. Men vad är det egentligen Jesus sänder oss kristna att göra rent konkret i världen? Enligt Matteusevangeliet handlar det om att göra alla folk till lärjungar. Ni vet, döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och berätta för alla om vad Jesus har sagt och gjort. Det brukar kallas för Jesu missionsbefallning. Men Johannes betonar här något annat. I hans evangelium säger Jesus så här. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Vårt missionsuppdrag som kristna hör alltså ihop med syndernas förlåtelse. Jesus beskriver här vad evangelium är för något. Vad Guds goda nyheter liksom handlar om. Men vad innebär det för oss i Johanneskyrkan? Att vara sända som Kristi kropp till Linköping. Eller om jag får leka lite med orden. Vilken anda borde råda i vår församling? I vilken anda ska vi förkroppsliga Kristus? Enligt Jesus verkar det vara i förlåtelsens anda. Gud andas liksom förlåtelse över oss. Och den verkar ha samma kraft som människan i skapelsberättelsen att föröka sig och uppfylla hela jorden. Jag tror att förlåtelsen har liksom en inneboende kraft att sprida sig. Om du förlåter mig så blir det lättare för mig att förlåta dig. Men den är samtidigt svårare att både ge och ta emot ju djupare såren är. Och därför behöver vi nog alla hjälp. I Johannes evangeliet kallar Jesus Guds ande just för hjälparen. Man skulle kunna säga att anden är den troendes advokat som yrkar på förlåtelse och försvarar den som anklagas för sina synder. Och vad är synd? Jo, att missa livets mål. Jesus definierar synd som att inte tro på honom. För det är han som är målet. Tror du på Jesu ord? Tror du på allvar att du är förlåten för precis allt du har gjort? Eller är du som jag och kommer på dig själv att bekänna samma gamla favoritsynder om och om igen varje gång det synda bekänner sig i kyrkan? Kom då ihåg vad Jesus sa till sina lärjungar. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Så när du tar emot förlåtelseorden i tro så är de från Gud själv. Jesus Kristus är Guds ord och hans liv, död och uppståndelse är liksom Guds försoning till dig som du får ta emot i tro. Enligt Jesus kan vi alltså höra Guds förlåtelse genom varandras munnar. Genom våra syskon i tron. Så varje gång du som kristen förlåter en annan människa tror jag att det är Guds ande som verkar och Guds ord som talar. Men om vi inte tar emot förlåtelsen binds vi i våra synder. Och därför säger Jesus nästa gång han visar sig: tvivla inte, utan tro. Man kan tycka att Gud har valt en väldigt märklig strategi för att rädda världen. Men människans djupaste problem sitter på insidan och därför förändrar Gud oss inifrån. Den uppståndne Jesus kommer till oss i anden, även om vi liksom gömmer oss bakom reglade dörrar. Anden gav de första lärjungarna modet att våga sig ut i världen och berätta om vad de hade varit med om. Och deras möte med den uppståndne förändrade hela världens historia. Och samma Kristus har även lovat att vara mitt ibland oss. När vi samlas i Jesu namn, som vi gör just nu. Varken reglade dörrar, lösenordsskyddade zoomrum eller stängda hjärtan utgör något hinder för den uppståndne Kristus. Jag tror att det är som Paulus säger: jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Kristus blåser liksom ständigt in sitt liv, sin frid och förlåtelsens anda i sin kyrka och i dig som sätter in tro till honom. Så om du våndas över att du gör för lite för Guds rike, förlita dig då mindre på dina egna insatser och förtrösta mer på att Kristus redan nu verkar i och genom dig. Din uppgift är inte att rädda världen. Det är Guds jobb. Vad Jesus ber dig att göra är att följa honom. Och om du tar emot honom i tro så är jag övertygad om att han andas på dig och gör dig till ett vittne för din omgivning som pekar mot ett nytt liv i Kristus själv. Amen.